Europa i Kinas århundrade. Vad är det Kina vill med oss när de rekordinvesterar på vår kontinent? Kan en maratonlöpande, toktwittrande Duracell-kanin från Finland bli nästa EU-kommissionsordförande? Och hur många tejprullar kan man köpa för 45 000 kronor? Vi pratar om EU-parlamentarikernas skattefria månadspeng. Här är Europapodden.
Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land.
Car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde.
The United Kingdom is leaving the European Union.
We are the nation. Thank you and goodbye.
Välkomna till Europapodden avsnitt 82. Caroline Saltzinger heter jag. Det är tisdag den 23 oktober. Och oj vad vi i förra podden laddade för sanningens ögonblick. För det var ju det som rådsordförande Donald Tusk hade lovat att förra veckans EU-toppmöte skulle bli i Brexit-frågan. Men så bidde det, vadå, inte ens en tumme, Susanne Palme, Ekots EU-kommentator?
Nej, det blev inget avtal om Brexit i alla fall.
Du var inte med på den förra veckan eftersom du var på väg då ner till Bryssel för toppmötet. Hur var det där på plats när ni liksom insåg att det hela snarare var ett bottenmöte än ett toppmöte?
Nej, men det visste vi ju redan innan. Det visste man ju redan på söndag kväll att det inte skulle bli något. Så att, men ändå tycker jag att man fick veta en massa saker i alla fall.
Kärnan, vad var det mest spännande som man fick veta?
Nej, men det var ju ganska mycket snack där om det här med om man skulle förlänga den här övergångsperioden, som att britterna skulle stanna kvar längre i EU utan att ha något inflytande, som en lydstat.
Precis, få betala men inget inflytande. Vi har idag också med oss Teresa Küchler, Svenska Dagbladets Brysselkorre och en av programledarna till podden Brysselbubblan. Du brydde dig inte om att åka till toppmötet? Du hade liksom koll på att det bara skulle bli inget.
Jag bor ju i Bryssel året runt och de där toppmötena flyter ihop. Jag har varit på en miljard, tror jag, snart. Nej, så det är klart att det var ett speciellt toppmöte. Men jag åkte faktiskt till Rumänien på sån här, för att lära känna det ordförandelandet som tar över den 1 januari lite bättre. Jag hade aldrig varit i Rumänien, så jag passade på att åka dit.
Du twittrade till mig från en buss på landsbygden. Har de så bra uppkoppling där i Rumänien?
Nej, det var från min egen telefon. Vi har ju tagit bort roamingavgifterna, som de kanske minns. Man tog bort de här avgifterna för att använda internet när man är i utlandet. Så numera när jag åker till vilken avkrok som helst, bara det inom EU-området, så kan jag skicka meddelande till dig från min telefon.
Det känns bra att veta.
Det var Messenger och sånt där.
Nåja, vi får ta nya tag i Brexit-frågan i december, för det är väl då som det här nya sanningens ögonblick ska äga rum. Och just det, när vi ändå är inne på Donald Tusk och sanningen, så sa vi förra veckan att hans hemstad är Krakow. Det stämmer inte, han är från Gdansk. Tack Jacek som håller koll på oss. Nu ska vi prata hashtag visa kvitton. För de av er som följer EU-grejer på Twitter har säkert sett hur svenskan journalisten Negra Efendic likt en terrier biter sig fast vid våra svenska EU-parlamentariker den senaste tiden. Så fort någon av dem vågat yttra sig där har hon snabbt som attan omformulerat deras tweets till att konstatera att de inte visar kvitton för sina kontorspengar. Vad är det där för kontorspengar då, Susanne Palme?
Det är 4 416, tror jag, euro per månad. Alltså 45 000 blir det ungefär. Som de då får till att betala hyra, telefonkostnader och annat. Och hotell, tågbiljetter, ordna seminarier hemma i hemlandet. För att ha kontakt med sin hemmavalkrets.
Ja.
Precis.
Och det behöver man då inte visa några kvitton för? Alltså man
Nej, man behöver ju inte det. Man behöver inte det, och det har ju varit en stor fråga, och det har till och med varit uppe i EU-domstolen. Det kom en dom i september, tror jag det var, där som konstaterade att nej, ni måste inte redovisa.
Och det där låter ju lite grann som den här månatliga parlamentsflytten till Strasbourg, att EU här nästan liksom ger EU-kritikerna öppet mål när de menar att EU inte är särskilt måna om våra skattepengar, Teresa, eller?
Nej, men alltså, vad jag gjorde för ett år sedan för då huvudsakliga arbetsgivare, alltså Svenska Dagbladet, det var att jag skrev till alla EU-parlamentariker och sa så här att visserligen så vet jag att ni inte behöver redovisa de här pengarna. Men jag undrar om ni i den svenska offentlighetsprincipens anda, med tanke på att ni är svenskar och ändå ska liksom tala till svenskarna och de som har röstat på er där hemma som är vana vid en större offentlighet, kan ni då tänka er att visa mig era kvitton? Och jag sa också att ni som inte, om ni inte har kvitton, det är klart klart att har man aldrig behövt visa kvitton så kanske inte man har en låda full med kvitton. Man kanske gör sig av med dem på löpande band. Så att, men, kan vi sätta oss ner och diskutera en given tid vad ni har gjort med de här pengarna? Det är 45 000 kronor i månaden som då ska gå till... I första hand när systemet började så var det för att man skulle driva ett andra kontor i sina hemländer. Och det är framförallt för att i de allra flesta europeiska länder så representerar en EU-parlamentariker inte bara sitt land utan kanske också en viss landsända. Så att i Sverige skulle vara att man till exempel också representerar Sverige men också Östergötland. Eller Sverige,
en geografisk valkrets.
Södra liksom. Norrland eller östra Stockholm. Eller, ja, liksom. Och då skulle man ha ett, det är därför det kallas i folkmun för kontorspengarna här. För att det skulle gå till det där extra kontoret hemma då behövde man ju betala en hyra kanske för det. Och på den tiden man fasta telefonen så behövde man telefonabonnemang och så kanske man behövde en kopieringsapparat eller sånt där. Men de svenska parlamentarikerna har ju inga sådana där valkretskontor så att då ska de ligga i alltså, och anordna seminarier. Och resor och sånt på hemmaplan. Så då ringde jag och frågade om jag inte bara kunde sätta sig med en stund och antingen visa kvitton eller bankutdrag eller någon annan slags redovisning. Och
hur gick det med det då?
Det gick, nej, det var ju bara en då, en vänsterpartist som visade sina kvitton och resten antingen svarade att regelverket kräver inte att vi redovisar. Som om jag inte visste det, som om det var det som var frågan. Kan ni tala om för mig vad regelverket säger? Jag skrev inte så. Jag skrev ju liksom att jag vet att regelverket inte kräver det. Jag frågar om ni ändå kan tänka er att göra det för mig och mina läsare. Och de andra svarade väldigt vagt att ja, men det går väl till... Ja, men till fruktskålar för besökare och lite...
Många telefon, bananer.
Lite, ja, men kontorsgrejer och suddigum. Och, det var så vagt alltihopa. Jag var ganska besviken faktiskt.
Men du, sen så blev din kollega... Negra Fendish, hon blev arg, eller hur? Ja.
Hon fick ett tips faktiskt. Hon ringde mig och sa att hon hade fått ett tips från inne i EU-parlamentet från... Och då sa jag så här, ja, men det är ju den här historien som jag skrev om förra året. Och så blev hon eldolog och hon hade missat det där. Och sen så startade hon den här Twitter-kampanjen. Så det är helt och hållet hennes arbete. Jag har bara suttit bredvid här och njutit av hennes energi.
Ja, så här har det till exempel låtit då. Moderaten Anna Maria Corazza Bildt twittrade, inga framsteg i slutförhandlingarna om Brexit i EU-toppmöte igår. Oroande. Och sen vände Negra på det och svarade, inga framsteg i att visa kvitton. Oroande. Eller... Socialdemokraten Margareta Ulfskog som twittrade, undrar lite över Miljöpartiet i Stockholm och deras motiv för att kasta sig armarna på Moderaterna. Har de till exempel kollat hur många socialdemokrater som gillar förslaget till Nobelhus? Jag har inte träffat på en enda. Och då svarar Negra, undrar lite över Marita Ulfskogs motiv att vägra redovisa om hon lägger EU-pengarna hon får på. Har hon till exempel kollat hur många socialdemokrater som gillar transparens? Jag har träffat många. Okej, så hur har det gått efter det här nu då, Teresa? Har ni fått se några fler kvitton?
Alltså jag måste bara säga att det där är så himla smart ändå, för att det är verkligen svårt att sitta som svensk EU-parlamentariker och kanske säga så här, vi kräver mer öppenhet. Vi vill ha insyn i, en väldigt så här klassisk klagomål från EU-parlamentet är att de inte har insyn i när det ska diskuteras handelsavtal. Då är ju parlamenterna jättesura över att kommissionen inte släpper in dem. Eller vi vill veta mer vad lobbyister håller på med. Vi måste ha mer transparens för lobbyister och olika register och så. Men sen alltid när det gäller deras egna grejer, för det är inte bara de här kontorspengarna som de inte redovisar. De ger inte ut dokument och de har en massa hemliga möten som det inte går för protokoll ifrån. Och återigen vis från en svensk liksom, öppenhetskultur, för oss är det här jättekonstigt. Då sitter de där i glashus och kastar sten. Och, så vi vill inte redovisa någonting själva, men vi är väldigt arga när alla andra inte gör det för oss. Och när man sitter och säger så här, vi är så förbannade på detta slöseri med skattebetalarnas pengar och här ska man pendla fram och tillbaka till Strasbourg en gång i månaden. Vad är det för slöseri? Och när man använder ordet slöseri så kan man bara korsa armarna och säga så här, really? Really? Alltså ska du sitta där och prata om slöseri? Det är många suddigum du har köpt den här månaden för 45 000, eller?
Men nu är ingen av dem som har visat sina kvitton här. De kan ju inte förklara varför de resonerar som de gör. Men har du fått någon mer förklaring utöver de här vaga undanflykterna? Är det för att det är för jobbigt eller för krångligt? Eller? Vad tror du?
Alltså jag fick svaret för att regelverket inte kräver det. Det var ett standardsvar jag fick. Det var identiska svar från många EU-parlamentariker. Jag fick också reda på att flera av dem hade talat med varandra och gått samman om att detta är vad vi ska svara Svenska Dagbladet. Och sen så fick jag också någon som sa att de inte hade tid. Och sen så fick jag det här att nej, men vi lägger det på det vanliga kontorsgrejer. Mm. Resor, sånt.
Men hur har det gått i kampanjen då? Har ni fått se några fler kvitton förutom den här vänsterpartisten som var ut först?
Men vi har fått erbjudande nu från 5 stycken nya ledamöter, 4 stycken miljöpartister och ledamoten som är från partiet FI som har sagt att vi kan komma till deras kontor när vi hittar en bra tid och titta på kvittor. Och sen har jag också fått en av de moderata ledamöterna, har en pressekreterare som sa till mig att du får gärna komma förbi så kan vi prata om det hela. Jag vet inte vad det betyder. Det kan hända att just den här personen som sagt inte har kvitton men gärna vill visa något annat, kanske att vi tittar, vi gjorde den här resan eller titta här, vi har de här tågbiljetterna som vi har sparat eller vi har några bankutdrag eller vad det nu kan vara. Jag hoppas ju på att fler kommer fram och talar om vad de gör för våra pengar. Det är ju dina och mina och alla skattebetalares pengar liksom.
Susanne, finns det några, du sa att EU-domstolen hade kommit med en dom. Finns det några andra försök från EU-håll att ändra på det här?
Men det var ju journalistnätverk som gick samman och drev frågan till EU-domstolen. Och då kom då svaret att nej, man kan inte kräva för att det handlar om det skulle röja personuppgifter. Alltså de som har fått pengar och sådär. Alltså det gick inte. Men sen, om jag förstår så tillsatte man väl en utredning internt i parlamentet som tittade på det här och kom fram till att man borde kunna ha någon form av redovisning, i alla fall externt. Mm. Någon revisor eller vad det var. Men då satt de som styr i EU-parlamentet i den här talmanskonferensen som det heter, som är de, där sitter då partier som har gemensam majoritet i parlamentet. Och de sa nej till det här.
Med motiveringen? Mm.
Jag vet inte vad det var för motivering. Vet du det, Teresa?
Nej, det var väldigt skumt det här, Susanne, det som berättade. För att det var, som du säger, man röstade för mer transparens i olika resolutioner i kammaren. Det var någon resolution om att man skulle ha mycket mer insyn. Man skulle inte kunna få sätta in de här pengarna till exempel på sitt egna konto som görs idag. Pengarna går rakt in på ett privat konto för. Det skulle verkligen vara så att man satt in det på ett separat konto. Det skulle vara, som du säger, någon utomstående revisor som tittar. Och det var så här 450-460 ledamöter av 700, så stor majoritet liksom. Och
röstade
sen så röstade jag bara ner. Som röstade för mer transparens. Inte för att det skulle vara öppen redovisning och att jag som i Sverige ska kunna gå in och säga att jag vill se alla kvitton.
Men någon viss.
Utan i alla fall att man ska ha någon slags ordning och reda i sina räkneböcker. Liksom. Men då, precis som Susanne säger, så nådde det där då, den här talmanskonferensen. Då sitter ledaren för varje partigrupp och så några högt uppsatta, väldigt högt uppsatta tjänstemän och sådär. En grupp på, jag tror det är 15 personer eller 16 personer. Och av dem så var det något tiotal som sa nej helt enkelt. Och så försvann punkten helt och hållet från dagordningen. De kunde bara liksom putta ut punkten så. Väldigt märkligt.
Men då, och egentligen är det så att efter den här domen då i september i domstolen så ligger ju bollen hos parlamentet. De måste inte, men de får ju om de själva vill. Det är klart de får.
Mm. De får visa kvitton. Okej, vi får se hur det går. Det är bara att följa hashtaggen visa kvitton om ni vill se en journalistisk terrier i realtid. I samband med EU-parlamentsvalet i maj så byts ju också en stor del då av EUs toppgarnityr ut. Bland dem EU-kommissionens ordförande. Då blir det adjö Jean-Claude Juncker och bonjour, ja, vem då? Om EU-parlamentet får som de vill så blir det de som bestämmer enligt spitsenkandidatsystemet. Tanken är att alla partigrupper i parlamentet väljer varsin kandidat och den grupp som blir störst efter valet, ja, den gruppens spitsenkandidat ska då bli EU-kommissionens ordförande. Meningen var att det skulle sätta sprutt på valrörelsen, men frågan är hur mycket sprutt EU tål. För vi vet i princip redan att konservativa EPP blir största grupp efter valet och därmed är det den som blir spitsenkandidat för EPP som har störst chans att bli kommissionsordförande. Och där har det lite oväntat blåst upp till en nomineringsstrid, eller hur, Susanne Palme?
Ja, men oväntat är det väl inte.
Är det inte?
Nej, förra gången var det också så att det stod mellan två kandidater. Förra gången så stod det mellan Juncker och Barnier, och då vann Juncker. Och nu står det då mellan den bayerske kristdemokraten, vad heter han?
Manfred Weber,
ja. Och vår granne i öster, Alexander Stubb, som har haft väl alla poster man kan inneha i regeringen i Finland. Mm. De två står nu mot varandra, men det vi har fått höra här är ju tråkigt. Det lär inte bli någon debatt mellan dem, därför att VB vill inte debattera.
Det tyder ju på något.
Alexander Stubb är ju så, om vi pratade om en terrier tidigare, Alexander Stubb är nog inte rolig att ha mot sig i en debattsituation. För han kan också ligga på ganska hårt han.
Men Manfred Weber har ju alla partitopparna bakom sig, eller hur? Till och med Ungerns Viktor Orbán stödjer honom, om nu det kan ses som ett plus.
Det är precis det som är, när man ska jämföra Alexander Stubb och Manfred Weber, man sätter dem i varsin kolumn, då ska man titta vad som hamnar. Alexander Stubb har varit minister och till och med statsminister. Weber är någon slags politruck som har gått ur sitt parti direkt till EU-politiken, har ingen som helst minister folkvald bakgrund förutom i parlamentet då. Alexander Stubb är för mer EU-integration, en liberal öppen, nu är den här Galtan skalan som man pratar så mycket om nu för tiden, en liberal öppen, han är till exempel öppet kritisk mot Viktor Orbán och den slags politiker i Europa och vill stoppa deras framfart. Weber är jätteförsiktig, han har aldrig varit hård mot Orbán, han har till och med sagt någon gång att men vi måste tänka på den kristna identiteten i Europa och invandringen minns han är inte så bra, alltså han har aldrig rakt ut kritiserat Orbán och han har till och med liksom lutat sig lite åt samma slags åsikter. Alexander Stubb är en sån där europeinkarnerad, som, precis som Juncker, som talar miljoner språk och är någon sån
ja,
där
men fem i alla fall, vi pratar han fem språk. Liksom.
Ja, han fuskar eller? Säkert på många också. Men han är en sån där riktig världsmedborgare, typ medans Weber har suttit och harvat här och är fullkomligt okänd utanför EU-parlamentet. Och till och med var okänd inne i EU-parlamentet tills länge. Jag kommer ihåg att jag tänkte när han dök upp och blev ordförande för EPP-gruppen. Jag tänkte, vad är det där för gubben i lådan? Jag har väl sett honom någon gång, men jag tycker aldrig han har utmärkt sig på något
och vis. Och du menar att det är det som partierna vill? Det här, det talar för honom snarare än mot honom vad gäller när det kommer till partitopparna. De gillar det, eller?
Men om man ser på de här, det var någon tidning nu som gjorde någon lite kul som gick igenom alla delegater som då ska rösta fram den här spitsenkandidaten då i november i Finland, i Helsingfors. Det är 743 kandidater från olika länder och man måste då ha en absolut majoritet av de här. Och då ser man bara de tyska stora partierna, CDU och CSU, det är 12%. 88 delegater. Och sen lägger man på då och ser vilka är det som skulle rösta för. De som har sagt då är alla regeringspartier som är tillhör den här partigruppen, inklusive Orbán. Sen kommer de här invandringskritiska, Forza Italia i Italien till exempel. Sen ser man de som sympatiserar med den här kristna idealen och sådär. Ett antal småpartier. Så att när man då räknar så till slut så är man uppe i över 60%. Medan då Weber, vad säger Stubb, än så länge då när de stängde den här nomineringsprocessen hade han 100 delegater. Så att han har ingen chans.
Men kommer det förbli så? Har
han
ingen chans?
Om man kör spitsenkandidatsystemet. Därför att det finns också en... Spitsenkandidatsystemet har ju bara körts en enda gång tidigare. Och före det så var det självklart att det var medlemsländernas regeringar som skulle besluta sig för en person. Det skulle inte kopplas till EU-parlamentets val hit eller dit eller vem som var störst där. Och Alexander Stubb har fler liksom rätt, om man tittar i den här kolumnen, rätt eller fel kolumnen, enligt den gamla modellen där man gärna tog en person från ett mindre EU-land kanske för att man vill inte ha en tysk eller fransman som kanske är lite för imposant på ett sånt jobb. Så där, och om man den här gången inte väljer spitsenkandidatmodellen, då har Stubb större chans än om man väljer spitsenkandidatmodellen. Men får jag lägga till en sak. Vad jag skulle lägga märke till mer är faktiskt det som inte hörs och inte sägs. Vad är det som inte hörs i spitsenkandidatdebatten? Det är inte vad högern har för kandidater, det finns två. Det är inte vad vänstern har för kandidater, det finns några stycken. Det är liberalerna. Kommer du ihåg Susanne Palme, förra gången det var här valet, då var Guy Verhofstadt, liberalernas ledare. Han var ute land och rike runt med en stor turnébuss och planscher och spitsenkandidat och demokrati och EU-parlamentets inflytande, bla bla.
Och nu vill inte han ha det längre.
Från liberalerna.
Han vill inte ha det längre.
Varför då? Men Macron är ju den stora liberala frälsaren i Europa nu. Och Macron vill inte ha spitsenkandidatsystemet. Macron vill ha Margrethe Vestager som är EU-kommissionär.
Hon kommer komma in från sidan.
Hon får inte stöd från sitt eget parti.
Absolut inte ha spitsenkandidatsystemet.
Hon får inte stöd från sin egen regering.
Då blir det svårt för henne. Men det, liberalernas tystnad är jätteintressant. För det borde vara de första att stå. Vi vet ju Guy Verhofstadt, det är ju en sån där federalist och EU-parlamentets makt. Och han borde stå längst fram på barrikaderna och prata om spitsenkandidatsystemet nu. Men det gör han inte. För man väntar på Macron. Man är rädd för att Macron inte ska vilja sätta sig med liberalerna. Så man väntar in honom innan man vågar säga flaskan.
Men alltså för att återvända till Stubb. Han och Macron är ju ändå... Alltså, om man struntar i partigrupperna och så... Det här med den nya generationens Europa, det låter ju lite Macron om Stubb, eller hur?
Mm. Jag skojade tillsammans med min kollega häromdagen att Macron kommer sitta där och muttra du Finlands Macron, och så kommer Stubb säga nej, det är du som är Frankrikes Stubb. Jag kommer vilja vara den som är den liksom. Det här var min kollega Sigrid som skojade här, att det var hemskt roligt sagt.
Så här sa i alla fall Alexander Stubb själv om hans förhoppning att bli EPPs spitsenkandidat.
You know, for me, this Spitzenkandidat thing is like a primary. It's part of democracy. It's good for the European Union. It's good for the EPP. And I hope that whoever is chosen as the EPP Spitzenkandidat will become the president of the European Commission. And you know what? Every person is voting by themselves, with their own head, with their own heart, in a secret ballot, and may the best person win.
Må bästa person vinna, sa Stubb med hörbar optimism. Det är ju lite David mot Goliat om man bara tänker på Weber. Stubb här då, med världens mest energiska David. Om vi säger ändå att han ror hem det här, skulle EU-maskineriet klara av den här nästan radioaktiva energin som Stubb utstrålar? Det finns liksom en risk för, jag vet inte, en härdsmälta i systemet med honom som kommissionsordförande.
Men han är så stark.
Jean-Claude Juncker har ju knappt varit närvarande under de här fem åren. Han har ju inte ens, han har ju inte synts till i Bryssel om det inte har varit något möte någon gång och sådär. Och hans agenda har varit tämligen tom. Så han har ju varit extremt passiv och bara låtit sina tjänstemän sköta hans jobb som EU-kommissionsordförande. Så att jag skulle personligen, jag var väldigt kritisk först för att man kan skoja mycket om hans radioaktivitet och sådär. Och tyckte att jag orkar inte med Alexander Stubb. Gud, han tjatar hål i huvudet på en. Men alltså, nu känner jag så här att efter en sån här slappis, som jag tycker som Jean-Claude Juncker är, då vill vi ha någon som verkligen sitter på 100% eller och liksom ger sitt allt. Det vill jag verkligen gärna. Jag välkomnar en sådan person som Alexander Stubb, om det nu blir han eller någon annan. Men gärna någon som för in lite färsk energi. Liksom. Jag skakade hand med Jean-Claude Juncker idag i en korridor. Och han såg så trött ut, och så tänkte jag så här, ja, det kan han ju vara. Fast faktum är att han har suttit nästan 5 år och gjort, syns väldigt lite. Så himla trött borde han väl inte vara, tyckte jag.
Men vi ska komma ihåg att fältet är faktiskt helt öppet. Vi vet ingenting. Det är ju till och med, talas ju till och med om fru Angela Merkel, att hon skulle kunna bli ny kommissionsordförande. Vi vet ingenting.
Är det sant? Har du hört det?
Ja, visst.
Det har inte jag hört. Det är väldigt
mycket spännande tanke. Det är väldigt mycket spekulationer. Det är lite känsligt att ha en tysk som kommissionsordförande.
Ja, det är ju Weber med.
Att ett stort land skulle få den ena posten, och sen har vi en post till då, Europeiska rådet, skulle kunna gå till ett land. Men så att jag tror att det är alldeles för tidigt att ens tänka tanken. Sen vet du ju, Barnier, Brexit-chefsförhandlaren.
Just det, hans namn också.
Han kunde ju inte ställa upp nu på grund av att han är mitt inne i förhandlingar, men det är ingenting som säger. Det är många som vill ha honom också. Mm.
Om man ska ha en tysk på den platsen som EU-kommissionsförande, då är det väldigt naturligt att man tar en person som Manfred Weber. Därför att en tysk som står och vevar med armarna och gapar är så energisk som Alexander Stubb. Jag är ledsen, men det väcker alldeles, det snackar om att öppna dörrarna för karikatyrer och kritik om maktfullkomliga tyska. Alltså ni vet hur en sån här historisk krigshistorik. Det funkar inte, och det finns för många som skulle spela på det där konstant. Så väljer man en tysk, så måste det vara en sådan person som Manfred Weber, som är tämligen färglös anonym. Mm.
Tack Teresa Kückler, Svenska Dagbladets Brysselkorre. Och om ni som jag vill höra mer om den franske finansministern Bruno Le Maires tidigare karriär som författare av tantsnuskböcker, då ska ni inte missa nästa avsnitt av Teresas podd Brysselbubblan, eller hur?
Ja, det stämmer.
Innan vi går vidare vill jag skjuta in lite mer reklam, nämligen för nästa avsnitt av Europapodden, då vi ska leka frågelåda. Skicka in allt ni alltid undrat om Europa och EU, så ska vi försöka svara i vår höstlovsspecial. Maila europapodden@sr.se eller tagga Europapodden på Twitter. Nu byter vi ämne helt och hållet. Vi ska vidga vyerna och lyfta oss över dagspolitiken, för det är just vad Kina gör. Till skillnad från oss i våra demokratier som lever under de kortsiktiga valcyklernas förbannelse, så ser Kina lite mer långsiktigt på vart man är på väg och vad man vill. Kan man säga så, Kristina Sandklev, Kina-kännare?
Ja, det kan man absolut.
De har liksom ett annat tidsperspektiv på sina visioner.
Ja. Ja, man har till exempel den här fantastiska visionen att 2049 så ska Kina vara ett starkt ekonomiskt och militärt starkt också industrialiserat, högteknologiskt land som fortfarande styrs av kommunistpartiet. Och detta är ju då 100 år sedan kommunistpartiet kom till makten och så grundade Folkrepubliken Kina.
Ah. I förra veckan hölls ju också ett toppmöte mellan EU och Asien. Då var bland annat Kinas premiärminister på besök på vår kontinent. Och det tänkte vi utnyttja som avstamp för att prata om jätteprojektet Den nya Sidenvägen. Har du missat det så är det inte något nytt exklusivt bostadsrättsprojekt utan historiens största infrastruktursatsning. Kina tänker plöja ner, om jag har förstått det rätt, ofattbara 900 miljarder dollar på två handelsrutter, en till havs och en till land. Och landrutten är liksom tänkt att sammanbinda Kina med Europa, eller hur, Kristina?
Ja, precis.
Kan du beskriva lite? Hur skulle du liksom, vad är det vi pratar om? Är det liksom en enda lång väg? Eller är det...
Alltså, från början så talade man om att det var, man talar om the Belt and Road. Och Belt är då liksom vägen till i inlandet genom Centralasien. Och det är ju inte en väg, utan det är ju många olika vägar. Och sen så var då the road, maritime road, alltså den
det är lite omvänt. Det blir liksom vägen är en havsväg och
det skulle vara liksom
landväg.
Men sen så har ju det här, och det här var då liksom Afrika och Europa i första hand, men sen har ju det här expanderat för att det blir som ett buzzword, alltså ett uttryck som faller bra i god kinesisk jord, i den kinesiska kontexten.
För oss låter det lite råddigt, men det funkar i Kina.
Alltså, så att från början så talade man mycket om infrastrukturprojekt, och det här har man ju pratat om i många år innan Xi Jinping lanserade det här 2013. Men nu så innefattar det även liksom kulturutbyte, det innefattar cybersamarbeten för att bygga internetbredbandskopplingar. Och man innefattar även liksom Sydamerika, Nordpassagen över ovanför Ryssland.
Kinas väg ut i världen. Lite
ja, grann. Det är det. Kan man verkligen säga.
Vad är tanken om att sammanbinda, om vi tittar på Europa och Kina, vad är tanken med att sammanbinda de två?
Det är ju helt enkelt för att man vill skapa ett närmare samarbete med Europa och öka handelsutbytet. Redan idag så går det ju tåglinjer mellan Kina och Europa. Vad jag har förstått så är de kanske lite mer tomma när de går tillbaka till Kina, men det är någonting som man arbetar med.
Det ser man väl på handelsbalansen om inte annat.
Ja, men nu har de faktiskt i början av november så ska man ha man har tidigare haft Export Expo. Nu ska man ha Import Expo i Shanghai, så att där är då utländska företag välkomna att komma dit och visa vad kan kineserna köpa av andra länder. Och det är kanske någonting som vi faktiskt också behöver fundera över. Mm. Vad kan vi exportera till Kina? Vad är det de behöver? Och är det så att vi... Nu exporteras det ju mycket liksom maskiner och infrastrukturgrejer. Men när Kina bygger upp sin infrastruktur och börjar bli självständiga på att tillverka de här sakerna själva. Man har ju planer för hur man ska industrialisera via den här planen som heter Made in China 2025. Alltså tillverkat i Kina 2025, och där sägs till exempel att då 2025 så ska 70% av alla industrirobotar vara tillverkade i Kina.
Made in China ska få en ny klang, det är inte liksom plastleksaker längre.
Nej,
utan det
här är
avancerat.
Det här är riktigt avancerat, alltså, och vi talar ganska lite om det här i Sverige tycker jag.
Mm. Du, får jag bara fråga dig, Kinas investeringar i Europa har ju verkligen då skjutit i höjden. Jag tror att de dubblerades nästan från 2015 till 2016. Hänger det ihop med Sidenvägen?
Absolut, gör det. Men man ska också vara medveten om att 2016 så växte det väldigt mycket över hela världen, de kinesiska. Och sen gick det tillbaka lite grann, ganska mycket faktiskt, eller jag tror det var 20%, något sånt, kanske 30% under 2017, därför att man införde restriktioner i Kina på vad man fick investera i, för att det hade varit lite för mycket, kanske inte bra investeringar tyckte man då, att det var företag som investerade i hotellkedjor.
Saker som inte gick bra helt enkelt.
Nej, men saker som inte, alltså ifall man tänker sig att man har världens största utlandsreserv på 3,1 trillion, alltså 3 100 miljarder US-dollar. Då vill man kanske inte att man investerar i fotbollslag och biografer, utan, eller i fastigheter. Man köper Baldur Astoria för att visa att man är cool, eller vad man nu har för idéer. Och dessutom så finns det en lånebubbla i Kina, eller det finns en skuldberg, och det här måste, och då var en del av de här pengarna misstänktes då vara att det var upplånade pengar som hade investerats utomlands.
Och man vill inte förstärka.
Man vill inte förstärka den, så att därför så fokuserar man nu mera på mer då det här sidomvägsprojekt, allting som kan gå under den vignetten eller den här Made in China 2025.
Det får en okej stämpel.
Det får en okej stämpel.
Den tyska tankesmedjan Bertelsmann Foundation, de visade på att kinesiska statliga företag då, när de investerar i Europa, är väldigt strategiska nu då med vad de Absolut. Köper. Att det är infrastruktur, det är kemi- och teknikföretag och energibolag. Varför de då?
Infrastruktur är kanske mer då sidanvägsprojekt kan man säga. Men den studien som de gjorde, där hittade man, de tittade på kinesiska investeringar i Tyskland mellan 2014 till 2017 och kom fram till att 64% av investeringarna som hade gjorts av kineser kunde sägas följa då Made in China 2025. Strategin. Och då har man ett visst antal, det är 10 olika sektorer, det handlar om avancerad IT, automatisering, robotar, flyg- och rymdindustri, maritim industri, alltså varv. De är ju väldigt inne på det här att automatisera skeppsgårdar eller vad man ska kalla det för, järnväg, och då är det ju höghastighetsjärnvägar, elfordon, energi, jordbruk, nya material och life science.
Kritiker skulle kunna säga att de köper de här grejerna för att ta tekniken och liksom tömma företagen på teknik.
I den här planen så är det så att man har 2 huvudmedel för att nå de här målen då. Och det ena är att man ökar innovationen själv inne i Kina, och den andra är att man köper upp intressant teknik för att då liksom äga patenten. Ja, ta hem den. Men sen så är det ju också så att man har stora problem utanför Kina, med, särskilt i västvärlden då, med cyberattacker och industrispionage. Säpo lyfter ju faktiskt upp Kina nu i sin senaste årsrapport som det landet som industrispionerade mest i Sverige.
Är det för att vi är mest oskyddade, mest naiva, eller varför?
Jag tror att det är för att kineserna är väldigt intresserade. Sen tror jag också att vi i Sverige är ganska naiva.
Mm. Susanne, hur ser man från Europas håll på det här, liksom Kinas allt större investeringar och strategiska investeringar?
Det blev ju en debatt som kom igång där just när investeringarna ökade väldigt kraftigt, var vi 2016, och då det här blev en stor fråga på, inte minst på toppmöten man hade, och fransmännen sa just det här att vi kan inte vara naiva, vi måste kunna skydda oss mot, och då kom den här idén om att man skulle helt enkelt screena, eller att man skulle granska innan man gav tillstånd till utländska investeringar. Och man sa då utländska investeringar i regelverket. Men
man vill inte peka ut Kina.
Nej, men man menade ju Kina, men, och även Ryssland i viss mån. Och här fanns det ju de länder som ville att man skulle ha ett gemensam lagstiftning på EU-nivå, men så blev det inte. Utan man tar fram någon sorts modell som som länder kan använda när de lagstiftar nationellt då. Sen har ju länder, tyskarna har ju infört nationell lagstiftning, även fransmännen. Men det har också funnits väldigt starka, de som vill liksom skydda sig helt och hållet, och som vill, som, ja, men från svensk sida man ju säger att det är mycket som protektionism, att man vill helt enkelt hålla Kina borta
av konkurrensskäl.
Men det har också varit mycket sådana här krav på att de ska inte få investera här om inte vi får investera i Kina. Man kan alltså krav på motprestationer. Och det här kan man väl också se som viss liksom dold, även om det ligger mycket i det här att EU inte kan investera fritt i Kina då, så har det här stötts mycket av protektionistiska krafter i Europa. Men det här regelverket är inte klara än, det förhandlas fortfarande, och exakt hur skarpt det här blir, det vet vi inte. Men frågan är men nu efter det här som har hänt med USA och Donald Trump och
tulla på aluminium och stål.
Ja, exakt. Så har ju samtidigt då EU inlett samtal med Kina. Och kineserna har väl verkat vara lite mer öppna för just europeiska investeringar.
Ja, för som du var inne på, Susanne, så har ju alla de här kinesiska investeringarna i Europa, det har ju gått fint just eftersom vi har så öppna marknader. Medan den kinesiska marknaden inte alls är lika öppen för investeringar från Europa, eller hur, Kristina?
Nej, det är de verkligen inte. De kan glatt köpa upp biografer som man har gjort i Sverige. De äger ju alla SF-biografer. köpte man via ett amerikanskt företag. Det är ju också så att kineserna, de investerar ju via tredje land, så att det är svårt att se i statistiken, så det ser inte ut att vara så mycket. Men det är ju 2/3 av investeringarna går via tredje land.
Varför det? Är det för att man inte vill vara så öppen med det?
Ja, det är det. Och sen är det också liksom hur pengarna förs ut, hur det finns restriktioner och så vidare. Så. Och medan vi skulle ju aldrig kunna investera i, alltså mycket av det som de har investerat här skulle vi aldrig få köpa där. Det var ju en stor affär där ett stort statligt kinesiskt företag, ChemChina, som köpte Syngenta, som är då ett jättestort kemiföretag.
Företag som tillverkar bekämpningsmedel.
Precis. Och de andra som är i den branschen säger ju själva att jag skulle aldrig kunna komma åt en liknande,
ett liknande företag
i Kina.
Mm. Men sen har väl Kina varit, efter finanskrisen, då många länder hade väl dåliga statsfinanser och behövde investeringar. Vi ser Grekland till exempel välkomnade ju kinesiska investeringar. De köpte väl en hamn
i Piraeus.
Precis. Och samma sak i Italien, de har väl öppnat väldigt mycket för
de kom som en hjälte där när de hade svårt att få lån.
I alla de här krisländerna, och såklart i Östeuropa då, där de är väldigt stora.
De här kinesiska investeringarna i Europa fick ju stor uppmärksamhet 2016 när de steg så, men också det senaste halvåret. Förra numret av tidskriften Economist till exempel ägnades delvis åt detta. Och så här sa Ed Carr, biträdande chefredaktör i en ledare.
Europe should resist Chinese protectionism. Not mimic it, but remain open, because openness is a strength. But at the same time, it needs to be watchful over Chinese investments to make sure that they do not threaten national security.
Hur mycket måste Europa vara på sin vakt mot Kina, Kristina?
Jag tycker att vi ska vara väldigt på vår vakt faktiskt mot Kina, därför att det finns bra kinesiska investeringar. Vi har sett Geely, Volvo till exempel, har ju gått väldigt bra. Men det finns också mindre roliga investeringar som till exempel, och det var väl egentligen det som drog igång den stora debatten. Tyskarna fanns ett tyskt företag som hade det fantastiska namnet Kuka Robotics. Det hade de nog aldrig döpts till i Sverige. Men, de blev uppköpta av ett kinesiskt företag som heter Midea, som är typ ett Electrolux kan man säga. Och då började man inse att i Tyskland att det här företaget hade kunnat bli ett nytt Siemens. Varför säljer vi det till kineserna? Och samtidigt så kan man ju tycka då, liksom, vad gick det för 4-5 miljarder euro? Och de som ägde det blev ju rika jätteglada. Och glada. Liksom. Mm. Men då gick man miste om...
Man säljer familjejuvelerna, vad som i längden kan bli för ett
pris. Eller det här företaget Manoir Industri som finns i Frankrike, som köptes upp av ett kinesiskt statligt kopplat bolag. De tillverkar då filter som behövs för kärnkraftverk, för att rena kärnkraftverk. De investerade sen i andra företag och har nu har alltså kineserna monopol på den typen av filter. Och det är den typen av
saker... En teknik
saker.
Som jag gissar att vi i
ja,
Europa
den behöver vi kanske. Ja. Och det är ju den typen av saker. Och då blir det lite fel att, som svenskarna gjorde 2017, när den här diskussionen kom upp på EU-möten och började prata om att det här var för dold protektionism. För att egentligen så kanske det snarare handlar om vem ska vara teknikledare i framtiden.
Ja, och nationell säkerhet.
Och det skulle jag kanske säga att hela det här handelskriget mellan USA och Kina handlar om snarare om stål- och aluminiumtullar. För det är inte det som är det viktiga, utan det handlar om vem ska vara teknologiledare.
Nej, men sen har man ju sett vissa andra effekter av det här som har oroat lite grann. Vi såg, det var inte när det var 2007 eller vad det var, som EU för första gången inte kunde enas i FN om en rapport om mänskliga rättigheter i Kina, därför att grekerna inte ställde sig bakom. De ville alltså inte ha någon kritik mot Kina, och det beror då på deras beroende av Kina helt enkelt. Och vi har sett andra länder också som har liksom tonat ner sin kritik av Kina. Och det här var en stor fråga när Jean-Claude Juncker höll sitt State of the Union, sitt stora linjetal här i september var det väl, så tog han upp det här just och sa att nu är det dags att gå över till majoritetsbeslut inom utrikespolitiken, därför att vi kan inte tillåta att ett land som Grekland i det här fallet gör att inte EU kan ta ställning mot Kina, mot brott mot mänskliga rättigheter i Kina.
Mm. Men ägandet kommer förstås också politiskt inflytande, eller absolut. Det är lätt att det blir så. Är det någonting Kina är ute efter?
Naturligtvis så har de ju långsiktiga planer, för att de vill ju återta sin rättmätiga liksom plats i världsordningen. Det vill säga, Kina heter på kinesiska heter ju mittens rike, och det är ju så, lite så de ser sig själva. Och de vill återta det som de en gång hade.
Innan opiumkriget och hela?
Ja, innan opiumkriget och innan stagnationen kom och innan industrialiseringen. Och det här är någonting som alltså i princip alla kineser vill. De är ju väldigt nationalistiska, man har liksom mycket bra historieundervisning som visar på hur stark liksom, bra Kina har varit. Så det här är någonting som man...
Det finns en revanschlusta som är
det
väldigt...
Det finns en väldigt stark revanschlystnad. Mm. Och den tror jag att vi totalt underestimerar. När man inte kan kinesisk historia och inte liksom kan Kina så där jättebra, då är det svårt att förstå de här drivkrafterna.
Mm. Det sägs ju ibland att 2000-talet är det kinesiska århundradet. Är vi där?
Vi är i alla fall på väg till ett globalt maktskifte som går mot Asien. Och det är ju inte bara Kina, utan det är ju även Indien som kommer upp. Men jag tror absolut, och det tror jag att hade varit oerhört viktigt att diskutera. Hur vill vi egentligen ha det? Kommer vi att klara av att stå emot Kina? Kanske inte.
Vi avrundar som vi brukar göra i podden genom att fråga oss vem har haft en riktigt bra eller riktigt usel vecka i Europa? Kristina?
Ja, det är jättesvårt för mig att säga. Men en person som kanske har haft en dålig vecka, det är ju den här Interpolchefen, den kinesiska Interpolchefens fru som sitter i Lyon och inte vet vad som har hänt med hennes make. Och hans försvinnande, som var minst sagt remarkabelt, försvann ju i den här saudiska historien.
Precis, honom hör man ingenting om efter att Jamal Khashoggi försvann i Istanbul.
Just så det. Hon har nog inte haft någon rolig vecka, om jag säger så.
Susanne Palme, vem vill du lyfta fram?
Ja, jag tänkte väl kanske på vinnare då, va?
Ja.
Det här som faktiskt var lite kul i veckan här, när där EU-domstolen yttrade sig om Polen och sa att ni måste återanställa de här domarna som ni har sparkat. Och då gjorde Polen det.
De gjorde det. Vet du, Andreas Liljeheden, vår brysselkorre, han berättade för mig att det var en av de där domarna som ju tvångspensionerades i somras, som vägrade låta sig tvångspensioneras. Han eller hon har gått till jobbet varje dag.
Ja,
du har hört det också. Mm.
Så att det där hade ju kunnat bli världens konflikt mellan Polen och EU. Och nu har de ju faktiskt...
Polen har vikt sig.
Flera steg. Sen tänkte jag på det här med förlorare också. Och det var ju... Jag tänkte på det som kommer idag här nu om bara en liten stund. EUs dom mot den italienska budgeten. Där har ju det här budgetbråket nu som har seglat upp med den nya regeringen i Italien då, som trotsar EUs regler för EMU, valutaunionen. Vad det ledde till på toppmötet var väldigt intressant. Det var att nu blir det omöjligt att få de andra länderna att gå med på att fördjupa eurosamarbetet. Därför att man kan inte ha ett euroland som man inte kan lita på. Man kan säga att de Macron till exempel, som har velat ha en fördjupning av eurosamarbetet, är den stora förloraren här. Så det var det lätt till.
Jag är inne på lite samma spår, nämligen Italien och Salvini, som ju verkligen har lyckats måla in EU-kommissionen i en rävsax. Kan man måla in någon i en rävsax? Nej, har jag skrivit tokigt i manus. Tvingat in EU-kommissionen i en rävsax med sitt så här sluga spel om budgeten. För att kommissionen måste ju verkligen smiska Italien på fingrarna eftersom de bryter så flagrant mot både ingångna avtal och avgivna löften. Och det måste väl ändå vara gefundenes fressen för honom inför Europaparlamentsvalet, där han ser sig som etablissemangskritikernas nya anförare. Tack för denna vecka, alla smarta gäster. Teresa Küchler, svenskans EU-korre som vi hörde förut, Kina-kännare Kristina Sandklef och vår egen Susanne Palme. Producent var Anna Pandolfi, Heinz Wenning, tekniker Caroline Salzinger heter jag. Störst tack till er som lyssnar, och glöm nu inte att skicka in de där frågorna till nästa veckas podd. Hej då!